Min berättelse.
Sorlet från publiken tilltar allt mer. Jag spetsar öronen. Försöker urskilja mammas och pappas röster. Där. Ja, bara vetskapen om att de är där för att se mig, sin handikappade dotter, på scen. Det är stort. Men samtidigt läskigt. Sen tystnar sålet. Välkomna till Göteborgs Operans Skövdescen och Shanghai. Aktiviteten på scenen börjar med vacker operasång och stråkar. Så öppnas dörrarna och jag stormar in på scenen. Tätt in på mina två medspelare. Joakim i sin rullstol, gravt funktionshindrad. Han spelar huvudrollen. Och så Sara, min tvilling i föreställningen. Vi har likadana kläder och likadana frisyrer. Blonda bägge två. Men där slutar likheterna. Sara är en vig dansare och musikalartist med en så kallad normal kropp. Vad är jag? Vad har jag gett mig in på? Jag heter Linda Åkesson och det här, det är min berättelse om att bli betraktad som dum i huvudet. Jag föddes en sommardag 1977, 3 månader för tidigt. Jag fick en lätt CP-skada och en synskada. CP, eller cerebral pares, en hjärnskada som påverkar olika delar i hjärnan. I mitt fall påverkan på hur jag går, min balans och min syn. Själv tänkte jag aldrig så väldigt mycket på att jag var annorlunda när jag var liten. Jag kände mig ju inte annorlunda, men det var ju något. För jag fick inte göra samma saker som andra barn. Jag var ett ganska ensamt barn. Jag hade ganska många kompisar i grannskapet, men i skolan var jag rätt så ensam. Jag var också tvungen att ha elevassistent, vilket bidrog mycket till att jag skärmades av från övriga klassen. Jag fick alltid gå före med henne när vi skulle någonstans. Och i första klass tvingade min assistent mig att stå inne i skolan med henne själv och vänta på bussen istället för med de andra. Bara för att jag var synskadad. Hade jag inte haft min bästa vän då, Malin, som för det mesta stod med mig inne, hade jag inte stått ut. Malin och jag hade hängt ihop som ler och långharm sedan 5-årsåldern. Hon behandlade mig aldrig annorlunda. För henne var jag som vem som helst. Hon försvarade mig alltid mot alla som var dumma. Hon kan inte hjälpa att hon gör så, kunde hon säga. Som om det var en naturlig sak. Malin och jag var med varandra nästan varje dag. Med henne kunde jag vara mig själv. Jag kände mig inte det minsta konstig. På grund av min synnedsättning var jag tvungen att ha hjälpmedel. Och jag hatade det. De fick mig att känna mig ännu mer annorlunda. Ingen annan i klassen hade ju sådana. En konstig bänk med lutande lock och en lampa som var så stark att jag fick ont i ögonen. I mellanstadiet fick jag dessutom en så kallad CCTV, eller Magnivision som den också kallades. Det är en TV med en kamera på. Så lägger man boken eller pappret på ett rullbord. Och så kommer det upp på skärmen. Jättestort. Jag var tvungen att ta extra tjock blyertspenna till skriv- och räkneböcker. Med tjocka rader och rutor. Jag hatade verkligen hjälpmedel. För jag tyckte det gjorde mig ännu mer annorlunda. De var så stora att de fick stå vid sidan av bänkarna. Det gjorde att jag fick sitta mycket enskilt. Och så var det ju det där andra, CP:n. Den syndes ganska väl på mig, så andra barn tittade konstigt på mig. Skrattade, pekade och härmade. Ibland skrek de. Du går konstigt. Varför går du konstigt?
Vadå går konstigt?
Jag blev så ledsen. Och arg.
Ofta skrek jag bara tillbaka.
Det gör jag inte alls. Men jag började titta mig själv i speglar och skyltfönster som jag gick förbi. Och ja, jag såg ju. Jag gick inte som andra. Jag försökte sträcka på mig och gå normalt. Men det gick inte.
Jag skämdes.
Med nedböjt huvud lommade jag hem och satte mig framför min favoritfilm. Den tecknade versionen av Svansjön. Jag fick aldrig nog av den. För jag kände igen mig i den vackra svanen. Som en krona på huvudet och längtan i blicken simmade omkring i sin lilla sjö i väntan på något mer. Jag kunde inte få nog av den romantiska men hjärtskärande historien om Odette och prinsen. Om den trånande kärleken och om krafterna som försökte stoppa dem. Att flörta, fråga chans och bli ihop är ju någonting som är naturligt i den där åldern. Och det börjar ganska tidigt. Så naturligtvis blev jag också kär och drömde om en kille. Men för mig var det långt ifrån självklart. Jag var kär i en pojke i klassen och skrev ett brev till honom. Han läste upp det för hela klassen och alla gjorde narr av mig. Jag är 12 år och går i 6:e klass. När jag står ensam framför hela klassen. Allas blickar är riktade mot mig. Nu ska jag försvara mig. Äntligen ska den få veta att jag inte alls är en idiot. Nu kommer de äntligen förstå att jag är precis som dem. Det visade sig att de andra barnen i flera år hade gått och trott att jag var utvecklingsstörd och borde gått till särskola. Detta på grund av ett rykte som en vuxen hade spridit ut. Det rådde dock inget tvivel om att min intelligens var normal, vilket alla vuxna runt omkring mig intygade. Ändå gjorde de inget för att ge mig upprättelse. Det blev upp till mig själv att ändra ryktet. Men eftersom allt som vuxna säger är sant i barns värld, så ändrade min föreläsning inte på någonting. Istället ökade mobbningen och pågår under hela skoltiden. De andra barnen pratade antingen över huvudet på mig eller till mig som om jag vore ett jättelitet barn. Fram till 4:e klass hade jag ju haft Malin vid min sida. Min wingman. Nu hade hon flyttat. Så nu var det slut med det. En sak tjejerna i klassen brukade göra var att prata om mig när jag var bredvid och hörde allt. Ja, du vet den där tjejen med blont kort hår som går så där konstigt. Det var en exakt beskrivning av mig varje gång. Varför pratar ni om mig? Frågar jag. Det gör vi inte alls. Det är en som är lik dig bara, svarar de. Det var ingen idé att fortsätta diskussionen. Men jag visste. Jag visste hela tiden. Och jag visade det. För jag var ganska kaxig och gick inte på allt dravel som de försökte med. Men då fick jag bara höra att jag fick skylla mig själv för att jag var ensam. När jag jämt var så sur och tvär. Gång på gång försökte de lura i mig olika saker. Jag var ju som sagt inte dum. Jag gick inte på det. Och jag visade det. Mig kunde man inte köra med. Jag fick ingen hjälp från de vuxna heller. Så det var jag mot resten av världen. Vilket skulle visa sig bli det normala för mig. Jag, ensam, mot resten av världen. Jag har varit tvungen att bli självständig och tuff för att överleva genom allt. Men vissa gånger lyckades de lura mig. Rejält. Som en gång i 6:an. Det är rast och vi befinner oss i kapprummet. Kom hit så får du smaka på något gott, säger en av tjejerna. Jag tvekar, men går dit. I nästa sekund pressas en hand mot min mun. Munnen fylls med papperskonfetti. Och jag kan inte gå till toaletten eller ut på gården, för de håller för dörrarna. Paniken växer när saliven tilltar och tränger ut pappersbitarna ur munnen. Till slut går det inte att hålla inne det längre. Och allt åker ut på golvet. Äcklat skingras gruppen och försvinner in i klassrummet. Lektionen börjar. Skamset går jag in på toaletten. Tar några pappershanddukar och torkar bort sörjan. Tvättar av mig och går in i klassrummet. Som om inget har hänt. I femman började jag sminka mig hårt. Gärna med starka lila läppstift och kraftig ögonskugga. Det såg naturligtvis för jävligt ut. Jag bar stora dinglande smycken och klädde mig i vad jag tyckte var vuxna, fräcka kläder. Men det passade ju absolut inte en 11-12-åring. Så det gjorde bara att jag blev ännu mer utskrattad och hånad. Jag vantrivdes allt mer och berättade för allt och alla om hur jag hade det. I hopp om att de sociala myndigheterna skulle komma och hämta mig därifrån. Jag utvecklade också olika överlevnadsstrategier för att orka med skoldagarna. Som att prata för mig själv och hitta på låtsaskompisar. Jag skrev och ritade. I berättelserna kunde jag bli den jag ville vara. Skapa nya världar där jag inte var det minsta annorlunda. Och allt var möjligt. En av de lärarna som uppskattade mina texter var min fina lågstadielärare Sara. Ett tag i mellanstadiet brukade vi därför träffas på rasterna och läsa mina böcker tillsammans. Hon var en av de verkligt engagerade lärarna. Lagom sträng, men mjuk och god, som en extra mamma. Läsestunderna med Sara var min absoluta högtidspunkt i skolan. Annars var toaletterna min oas. Där satt jag tillsammans med mitt livsnovell, Frida och Starlet. I tidningarna fann jag inspiration och kraft. Jag byggde med tiden upp ett stenhårt skal och blev utåtagerande och utmanande mot allt och alla. Allt för överlevnad. Någon gång under den här perioden kom en ny tjej till klassen. Hon hette Norma och var från ett annat land. En annan kultur. Hon ville vara kompis med alla, också med mig. Jag var ofta hemma hos henne efter skolan. Vi åt gudomlig libanesisk mat, hittade på danser, lyssnade på musik, lekte med smink och hår och snackade om killar. Hon var tuff men snäll. Sa vad hon tyckte. Hon var populär i klassen och ibland hängde jag och hon tillsammans med de tjejerna som mobbade mig. Men ingen vågade göra något mot mig när hon var med. Hon blev som en krockkudde mellan oss, mellan mig och plågoandarna. När jag utvecklade en ätstörning stöttade hon mig, lockade mig med sin mammas ostbröd som smälte i munnen. Det kunde jag såklart inte motstå. Ätstörningarna var återkommande i mitt liv under flera perioder. Värsta perioden var i 22-årsåldern. Då bodde jag själv, hade inget vettigt att göra på dagarna. Så dagarna bestod mest av att gå på gymmet och att dammsuga fitnessmagasin på D-tips. Göra matlister och räkna kalorier. Det blev som ett jobb för mig. Det kunde gå dagar utan att jag knappt fick i mig någon mat alls. Och jag trodde att jag hade kontroll då. Det kändes också som att jag tog en slags revansch på min CP-kropp. Att jag kompenserade upp för rörelsenedsättningen genom att vara så smal och vältränad
som det bara gick. När jag var 14 år hände något som skulle förändra väldigt mycket. Då såg jag en gala på tv där bluesartisten Jeff Harley spelade. Han var så bra. Och han var blind. Då var det som att en blixt slog ner. Han är ju som jag. Eller nästan. För jag är ju inte blind, vilket många tror. Men jag hade inga förebilder på den tiden. Och jag hade ju en hemlig dröm om att bli artist. Men jag hade mest blivit matad med budskapet att jag skulle hålla mig i bakgrunden och inte visa upp mig. Men från den dagen jag såg honom stå där och inte alls dölja sin blindhet blev jag lite stolt över den jag var. Och att vara synskadad blev min identitet. Jag hade aldrig fått möjlighet att utveckla någon identitet som bara Linda. Allt kretsar ju bara kring mina hjälpmedel och att den fysiska miljön skulle vara anpassad till mig. All min energi gick åt till att motsätta mig de där jävla hjälpmedlen och bråka med alla. Tills nu. Så alla blev förstås överlyckliga över att jag äntligen hade tagit mitt förnuft till fånga och insett att jag var synskadad. Så utåt sett var allting frid och fröjd. Men inom mig var det fortfarande kaos. Jag kände mig så instängd i min hemby. Det hände aldrig något kul för mig. Så jag hittade på en del galet dumma grejer. Som att tända eld på saker, snatta i affärer och röka. För att få lite spänning. Men också för att jag hade något viktigt att säga. Och jag upplevde att ingen lyssnade på mig. Som den dagen i nian. När jag bara var för jäkla less på allt och alla. Jag gick in på toaletten, som vanligt. Men innan jag gick ut drog jag upp min tändare och satte fyr på torkhandduken. Ja, jag önskade faktiskt där och då att hela skolan skulle brinna upp. Och jag sket fullständigt i hur det skulle gå för alla människor. För jag hatade alla. Det hände inte så mycket efter det, förutom att jag blev förbjuden att röka. Och jag fick några välförtjänta utskällningar förstås. Men jag höjde min status som coola tjejerna och fick hänga med dem i centrum på kvällarna. Det var stort. En viktig faktor för att jag skulle stå ut i min lilla ankdam var resorna till den stora staden Stockholm. Drömmarnas stad. Där ville jag bo. Min moster Nina hade flyttat dit några år tidigare. Och när vi var där och hälsade på brukade jag spana efter kändisar. Jag var så fascinerad av bergen, myllret, utelivet. Att allt var så oändligt stort. Jag kände mig vuxen när jag spanade in de söta servitörerna på Hard Rock Café. När jag gick i högstadiet gick en tv-serie som hette Storstad. Den utspelade sig i Stockholms innerstad och porträtterade många olika människor med olika problem. Där fanns en kille med intellektuell funktionsnedsättning, Micke. Hela hans karaktär kretsade kring hans funktionsnedsättning och hans djupa längtan efter för andra helt självklara saker. Som att ta körkort, få en tjej och flytta hemifrån. Jag kände igen mig. Att titta på tv-serier från den stora staden blev en viktig ventil för mig. Ett andningshål och en påminnelse om att där ute någonstans fanns någonting annat. 21 år gammal sitter jag på en säng i ett pyttelitet studentrum med kokvrå. Och utanför hörs storstadens alla ljud. Jag är äntligen här i Stockholm. På riktigt. Frihetens stad. De första åren drev jag mest omkring. Utan mål. Hade lite olika praktikplatser. Men jag hade ingen aning om vad jag ville.
eller kunde jobba med. Min introduktion på arbetsmarknaden hade knappast börjat på något lysande sätt. Gymnasiepraktiken var strulig. Jag hoppade från ställe till ställe. Linda, du gör ett jättebra jobb här, men... Så det tog flera år för mig att växa i mig själv, skaffa hobbies och finna vad jag ville göra i livet. På vägen fick jag ta många smällar. Ända sedan jag var liten har jag använt skrivandet som ett sätt att hantera allt jobbigt. När internet började blomstra under 2000-talets början började jag lägga ut mina texter på nättidning med inriktning på funktionshinderfrågor. Bland annat en text med rubriken "Handikappad, lika med ful". För det var något som jag verkligen undrade över. Egentligen kände jag mig inte så ful, men jag upplevde att andra tyckte att jag var det. Därav frågetecknet. Jag fick så mycket hånfulla kommentarer om min skelning att jag knappt stod ut. "Hur många drinkar drack du innan fotograferingen?" kunde de skriva på till exempel Lunarstorm. Och att försöka dejta var förnedrande. Jag blev i det närmaste utskälld ibland för att en sån som jag tog upp deras tid. Att jag borde hålla mig till dejtingsidor för såna som jag. Jag fick helt klart för mig att jag inte dög som jag var. Att utseende var viktigare än det som fanns inuti. Det var så frustrerande. En synlig funktionsnedsättning går liksom inte att göra så mycket åt. Varför ska en sån grej behöva förstöra så mycket? Det är ju en del av mig. Men det har inget med min personlighet eller kompetens att göra. Jag mådde oerhört dåligt och kände mig oerhört osäker på framtiden. På om jag ens hade en plats i den här världen. Jag hade återkommande tankar på självmord. Men inget ont som inte har något gott med sig. Min text ledde till att jag fick bli intervjuad av självaste René Nyberg i programmet 45 minuter. Programmet handlade just om utseende. Hon frågade mig vad jag drömde om att göra med mitt liv. Då sa jag att jag ville föreläsa. För samma år hade jag hållit mitt livs första föreläsning. Också tack vare mina texter. Och den här gången var det för snälla, taggade tjejer i en förening för rörelsehindrade ungdomar. De var genuint intresserade av att höra vad jag hade att säga och ingen skrattade eller hånade mig. Så jag hade fått blodad tand. Det är det här jag är ämnad att göra, tänkte jag. Jag var och är en ganska vilsen själ, min självsäkerhet till trots. Så föreläsningen är som en slags terapi för mig. Men tillbaka till föreställningen Shanghai, auditiondagen. Jag går med bestämda steg mot Hallunda Folkets hus. Går fel, måste bli uppmött. Och märker hur armen darrar när jag tar tag i min ledsagare. Det är förbannat slaskigt ute och jag har bara gympaskor på mig. Blöt. Fan! Den stora byggnaden närmar sig hotfullt. Jag börjar svettas och blir lätt yr när jag kliver in. Vad har jag gett mig in på egentligen? Men nu är jag ju här. Jag kan inte banga nu. Jag vill ju det här. Det här är vad jag drömt om länge. Så jag tar ett djupt andetag och försöker skaka av mig nervositeten. Audition består av en gemensam rörelseworkshop i grupper och ett soloprov där vi ska sjunga en låt eller läsa en dikt. Jag väljer att sjunga. Jag, som har fått höra så många gånger att jag inte kan sjunga, absolut inte ska sjunga solo. Men jag ska sjunga idag. Och inte vilken låt som helst. Utan Du måste finnas av Helene Sjöholm. Anledningen till att jag valde just den låten är flera. Den betydde oerhört mycket för mig när jag gick sista året i gymnasiet och mådde skit. Kristina sjunger låten till Gud. Jag sjunger den till allt det där som jag har och har haft tilltro till genom åren. Jag kom vidare till en andra audition. Denna gång på självaste Göteborgsoperan. Och nu skulle vi ha två låtar och en monolog. Monologen skrev jag själv. Jag tänkte, nu har jag ju chansen att glänsa med någonting egenskrivet. Det gick också bra. Självaste Jesper Odelberg kom fram till mig efteråt och sa, din monolog var jävligt bra. Mäktigt. Och hur det gick vet ni ju redan. Det unika med den här produktionen var att det inte fanns något manus eller ens några färdiga karaktärer innan castingen var klar. Alla karaktärer och dess historier formade vi tillsammans och utefter var och ens förmåga. Det gjorde att var och en kunde fylla ut rollkostymen till fullo. Jag tänker att man bör jobba mera så, inte bara i kulturproduktioner, utan överallt. Då skulle fler kunna komma till sin fulla rätt på arbetsmarknaden. Det är så snäva ramar överallt. Och den som inte passar in i ramen faller ur. Det är så sjukt. Det är så mycket kompetens och kreativitet som går förlorade med det synsättet. Varför ska det vara så svårt att anpassa boxen efter människans unika form? Då skulle allt fler få plats på arbetsmarknaden, komma till sin fulla rätt och må bra. Genom åren har jag odlat en stark drivkraft. Jag vill använda mina erfarenheter till att hjälpa andra. Om jag inte kan få mitt drömjobb så kan jag ju hjälpa andra att få det. Under en praktikperiod var jag kundvärd på Arbetsförmedlingen. Och märkte både att jag tyckte det var kul att möta och stötta människor som sökte jobb. Många av dem som kom dit var långt ifrån arbetsmarknaden. Idag är jag en C-uppsats från en examen i rehabiliteringsvetenskap. Jag drivs av tron på att alla människor har en potential. Och blir så ledsen när jag ser hur uträknade människor blir utifrån sina diagnoser och skador. Hur de isoleras och fråntas sina rättigheter att skapa sig ett värdigt liv. Jag har så många gånger varit utom mig av besvikelse för att saker jag fått vara med om inte har lett vidare till något annat, något större. Det tar otroligt mycket energi, både fysiskt och psykiskt. Men jag blir bättre och bättre på att hantera det allt eftersom åren går. För jag tänker som sagt inte ge mig. Det finns en mening med att just jag ska leva. Det finns en självklar plats för alla människor. Men för en del tar det bara lite längre tid att hitta dit. Jag hoppas att jag hittar min snart. Tusen tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på min berättelse av och med Linda Åkesson. Vill du skicka en hälsning till Linda så kan du göra det via mig, programmets producent Ola Hemström. Maila bara till ola.hemstrom@sverigesradio.se. Och Linda skriver inte bara, hon gör också musik. Så allra sist här ska ni få höra ett litet smakprov ur en låt som heter Hör på mig. Från hennes album Dagboksanteckningar och Tysta skrik.
Ni kan förnedra mig, säga vad ni vill, försöka hindra mig, men det biter inte längre, för jag vet att ni har fel. Jag är värd så mycket mera. Ni har sårat mig sista gången.